Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Surrel och Stig. Jo, tack med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är journalisten, författaren och samhällsdebattören Kurdo Baksi. Kurdo bildade 87 den antirasistiska tidningen Svartvitt som samarbetade med Expo och hans vän Stig Larsson, som han även har skrivit en bok om som heter Min vän Stig Larsson. Nu är han aktuell med boken Endast den som är turk är lycklig. Erdogan, kurderna och Sverige. Innan vi sätter igång vill jag påminna om att man kan köpa kulturkassar, t-shirts, hoodies, muggar med Surrel och Stig i otakt med samtiden. Så sponsrar man podden hos podstore.se, loggar man in på dem. Man kan också stödja oss genom att swisha 123-535-4857. Jag repeterar swishnummer 123-535-4857. Och framförallt kan man stödja oss genom att köpa vår öl Ollot, som finns på i ordinarie sortimentet på Systembolagen på Södermalm, i Enskede och i Nacka. Och på krogar som Rosa Drömmar och Lubistro här på Kungsholmen, Baba Jan och Rich Phoenix på Söder, med fler ställen. Man kan också beställa hem den eller till ett bolag var som helst i Sverige om man loggar in på systembolaget.se. Jag vill också påminna om att vi kommer ha en skrivarkurs i slutet av augusti i Berlin. Vill man gå den så mailar man surrelochstig@gmail.com. Det är 4 dagar för 6000 kronor. Och man kan ta sig till Berlin för bara 500 kronor nu med nattåget från Stockholm. Jag är också aktuell med boken En resa genom krigets Ukraina i pocketversion. Den finns också som ljudbok och e-bok hos alla streamingtjänster. Idag ska vi tala om kurderna och min bokrapport från Fronten mot IS, som också behandlar kurdfrågan, går att beställa hos Adlibris och Bokus. Välkommen till Kurdo Baksi, som sitter här hemma i vår kök. Du har vatten, Stig har vår öl Olut. Mm. Jag har en alkoholfri Iron Maiden öl, running free. Men ja, berätta, du måste ha bråda dagar nu. Att folk vill ha kommentarer och så, för det är val på lördag, eller hur?
Ja,
i Turkiet.
Söndag?
Ja. Okej.
Okay. Ja, dels har jag kommit ut med en bok nu, och sen så är det ganska mycket om Sveriges NATO-ansökan. Så att jag, sen i maj månad egentligen förra året, har jag varit väldigt stressad. Jag har haft alltså upp till 8 utländska journalister hemma, eller i Maraboparken i Sjöberg.
Utländska, släpps boken i utlandet, eller är det för att
du är på grund av NATO? Jag vill bara förklara varför jag har bråda dagar. På grund av Sveriges NATO-ansökan Så söker då sig utländska medier till Sverige och vill kommentera en snäll kurd. Och de letar och letar, de landar hemma hos mig till slut. Den andra anledningen är ju att det är val på söndag, så det är ganska mycket stå i det, föreläsningar, samtal, och det är om, för det tredje har jag kommit ut med min bok Endast den som är turk är lycklig.
Precis.
Som ni har på bordet, du och Stig nu här. Och som betyder väldigt mycket för mig. Och ja, jag är ganska stolt att jag äntligen kunde få till den här boken.
Ja, det är en bra titel tycker jag. Endast den som är turk är lycklig. Det såg ut nästan som en dadaistisk dikt eller någonting när jag öppnade den här.
Ja, nej, men det var ju det i skolan så måste man läsa varje morgon. Jag är duktig och jag är arbetsam. Jag är så här eftersom jag är turk. Jag har turkiskheten i mina ådror. Så att när skandinaver som, ja, vi i Sverige är lutheraner och anses ha en bra arbetsmoral, men i Turkiet så bryr sig de inte om det, utan det är du turk eller inte.
Det är nationalistiskt alltså.
Ultra.
Fast det är så många olika minoriteter i Turkiet ändå.
Det är ju
alaviter, judar, turkar eller kurder, armenier.
Ja, men det finns ju minst turkar i Turkiet. Det är det som är problemet. Alltså för turkarna. Och eftersom det är då, alltså i Sverige så har vi ett uttryck som säger att den som är stockholmare ska ju ha tre föräldrar bakåt. Eller
ja, precis.
Eller hur ser man, Stig? Om man är, vem är stockholmare?
Något sånt där.
Men hur många är stockholmare i Stockholm?
Jag är stockholmare. Men nej, det är inte under tre generationer. Nej.
Tre generationer. Din far,
min pappa är från Dalarna.
Ja.
Mormor är från
Gävle.
Ja.
Och jag har Stigs plats inte heller.
Ja, han håller på Skellefteå.
Ja, jag är född i Skellefteå.
Och Djurgården.
Ja, men alltså,
Djurgården?
Ja, men då, han är som Bajare. Bajarna håller ju på Leksand och Leksand och Bajen går hand i hand, brukar man säga.
När jag flyttade till Läsingen så började det gå på matcher. Och det kunde vara antingen Hammarby eller Djurgården.
Mm.
Och de kom så jag hade som var i ren arbetarklass. Och lite äldre. Alla var Djurgården. Det var medelklassen som var Hammarby.
Jaha.
Och sen gillar jag inte deras förlorad kultur. Och inte heller deras dräkter.
Men jag hejar ju på Vasalund, grabbar.
Ja, okej, det är inte dalkurd för det alltså?
Nej, först eftersom när jag var barn så lärde jag mig svenska i Vasalund 65. Ja, ja. Så har jag en skyldighet. Ja. Och varje gång jag gjorde mål så fick jag en pizza.
Men då är
inte quattro stazioni, för den var skyldspann dyrare. Men resten fick man av sin tyska tränare Günther.
Men då är det ju som jag, AIK, Vasalund är ändå en farmaklubb till AIK.
Ja, det kan man säga. Ja. Så kan jag säga. Jag vill inte förstöra internationella relationer.
Men berätta om... När jag läser din bok så förstår jag, du skriver inte så mycket om din familj, men det känns som att du är någon kurdisk royalty. Din farfar var kompis med Abdullah Öklan och
farbror.
Och du sa att du var förutbestämd redan innan du föddes att du skulle bli skribent typ ungefär. Mm.
Precis. Alltså Turkiet fyller 100 år i år.
Ja.
Och min familj har spelat en viss roll i den kurdiska befrielsekampen och Turkiets historia i ungefär 75-80 år kanske, sen 1936.
Okej.
Okay. Fast min pappa hävdar att sen 1923, jag vet inte, jag har inga dokument på det, för det är också så här att när man skriver om sin egen familj så är det väldigt mycket vad som har sagts av farbröder och morbröder. Mm. Och så det är inte det, i alla fall så i den nuvarande nutid, i den kurdiska nutiden, så vi spelar ju kurderna, alltså i den kurdiska befrielsekampen just nu, de som håller på med det här just nu, för de är ju min familj ganska känd och viktig, för att dels har min familj varit verksam i både Iran, Irak, Turkiet och Syrien, och det är väl nästan ingen annan familj som har gjort det. Och i den interna lilla kurdiska planeten så är det här en väldigt stor grej. I Sverige är det ingen som bryr sig om, SVT ringer de andra, är det ingen kurd, kan du säga någonting om kurden från Iran som ska utvisas? Ja, du vet. Det ingår ju i en självklarhet, man frågar inte, jaha, kan han bara Turkiet eller kan han bara Iran? Förstår du? Utan en vanlig svensk som förväntar sig att jag ska kunna hela Mellanöstern och kurderna. Och i den kurdiska världen däremot är det här en jättestor grej att en familj också har krigat i andra delar av Kurdistan.
Ja, för Kurdistan är ett stort område, det är 40 miljoner invånare.
Ja, precis. Det är ganska stort och det är lika många som bor i Skandinavien.
Precis.
Så det... Och då, så min familj har ju varit med, de har ju de nuvarande partier som finns i den kurdiska frågan. Min släkt har varit med bildat samtliga, kan man säga.
Ja, okej.
Så hur jag än gör känner jag alla.
Ja, men hur är det med PKK? Alltså, jag uppfattar det som jag ser det, att de här som, kurderna som finns i Syrien, Irak och så, att de är inte lika...
YPG, YPG.
Ja, de är inte lika centrerade i den kommunistiska tankevärlden. Och att det skapar liksom en form av osäkerhet när det gäller att stödja kurder.
Jaha, du menar så. Mm. Alltså den kurdiska, i irakiska Kurdistan så kopplas inte kurdfrågan till vänstern.
Mm.
Och däremot i Turkiet så kopplas det, var det ju vänsterpartier som bildades av kurder framförallt. Men man ska också komma ihåg att det äldsta kurdiska partiet i Turkiet är ju grundat av Barzani närstående, alltså mer liberal-konservativ parti 1965, samma år som jag föddes.
Mm-hmm.
Där också min far var verksam. Mm-hmm. Så det är ju, men nu så är ju PKK en vänster parti. Medan många andra som inte är vänster också har bildat sina egna partier. Men eftersom kurdiska partier är förbjudna i Turkiet så kommer det väldigt lite information om dem.
Men när jag var där i Syrien så YPG var ju, den var ju marxistisk.
Det var ju Rojava.
Ja, Rojava.
Den syriska kurdistan var inte i Syrien, det är jätteskillnad.
Ja, ja, precis. Rojava, okej. Okay. Okay. Men i Rojava och även i Iran, alltså... Mm. Även de, nej det var inte peshmerga jag var med utan vad hette de, HDP, vad hette de? Du känner ju rörelserna och där med, vad hette de? Som jag var med i Irak.
YPG.
Ja, nej men det var YPG i Syrien, sen var ju några i Irak. Nej men det var peshmerga. Peshmerga stod för våra inresetillstånd och sådär, men det var några andra, någon annan kurdisk grupp och de hade ju Öcalan på, Öcalan på tavlor på väggen och sådär när man var i deras... lite hemliga nästan eller något sådär. Det var någon annan grupp. Eller hette de HDP, KDP? Jag kommer inte ihåg vad de hette.
HDP kan det inte vara. För de krigar inte.
Nej, liksom. Nej.
Däremot så är det ju... Det kan ju vara Yazidi-kurderna som hade anslutit sig till den. Alltså YPG, PUD.
Ja. Men det verkar i vilket fall som helst verkar det vara också mycket interna konflikter. För det kommer jag ihåg när vi drog in olagligt till Syrien så var det någon av kurdiska befälen hade mött Irak. Jag tror det var faktiskt en kvinna, den blåtyra, hade fått stryka de andra.
Jo, tyvärr,
det är mycket konflikter mellan dem, eller hur?
Ja, det finns djupa konflikter mellan vissa kurdiska partier.
Ja. Och
det är liksom, vissa tycker att till exempel kurdiska partier i Irak samarbetar med Turkiet. Tidigare anklagade man PKK för att samarbeta med Syrien och de andra, alltså hela tiden. Eftersom kurderna är ju, deras land är delat mellan fyra av världens mest, tidigare fyra men nu tre brutala regimer, mellan Iran, Irak, Turkiet och Syrien. För att kunna få mat, för att kunna köpa kläder, för att kunna ha en transportväg, så måste de oftast samarbeta med ett grannland som har sina egna kurder som de slår ihjäl. Och då är ju då, i Mellanöstern finns en regel, döda inte grannens kurder, men döda dina egna kurder. Så det är ett uttryck.
Alltså när jag läste det så blev jag lite chockad för det. Jag trodde i min enfall att världen hade blivit lite bättre. Alltså att, för det har ju ändå, man tittar på länder i Asien som var väldigt repressiva, till exempel Indonesien, Malaysia. Det har ju sett en, alltså i och med att det har blivit en större medelklass så är det vissa grejer som man inte gör. Va?
Ja.
Alltså jag trodde ju aldrig att, jag kan en del om Indonesien och när militären backade så tror jag att det skulle bli krig. Va?
Just det.
Alltså för de var ju så fruktansvärt brutala, jag menar särskilt på 60-talet. Va?
Mm.
Och de hade inga som helst begrepp om. Men det har ju säkert en betydelse där med, jag är ganska mycket emot internet.
Ah.
Men just det där att du inte kan hemlighålla övergrepp. Det är ju
precis,
bra.
Precis. Ja. Nej, men alltså det är ju Turkiet så fortfarande, så Turkiet lider av tre stora problem. Det ena är att de vägrar erkänna kurdernas existens.
Mm.
Det är en statsideologi.
Ja.
Det har ingenting med Erdogan att göra. Alltså det började redan 1923. Det andra är att de anser att folkmordet på armenierna och kristna har inte ägt rum.
Nej.
För det tredje så ser de hela tiden att de vill ha fred i Turkiet och på jorden. Men det vill de ju inte. De vill ha krig.
Mm.
Och de krigar i Libyen och i Irak just nu, i Syrien. Så att det är verkligen ett märkligt land.
Och inför valet nu, alltså förra gången förbjöd, när de fick 4-6%, så förbjöds ju det kurdiska partiet.
Ja, precis.
Och finns det, har det kommit någon ersättare för dem? Eller?
Ja, nu har ju kurderna ett annat parti som de bildade inom loppet av några dagar och fixat. Så att det var ju...
Vad heter det?
Det heter... Där kommer uttrycket vänstermiljöpartiet.
Okay.
Miljö- och vänsterpartiet.
Okay.
Kan man säga. Förlåt, gröna vänsterpartiet kan man väl säga.
Ah.
Och de kommer få mellan 12-13% av rösterna, tror jag.
Mm.
Och då är frågan på, alltså nu på, det här måste jag få säga, det har jag sagt hela morgonen till en massa journalister. Ursäkta att jag upprepar mig, men på söndag så är det inte bara ett val i Turkiet, utan det är en folkomröstning om ifall Turkiet ska vara en demokratisk stat eller ska bli som Ayatollahs Iran eller som Saudiarabien eller blandning av Nordkorea, Saudiarabien och Iran. Alltså det är väldigt viktigt. Det är sekulära krafter mot islamister som står och röstar och är jättehatiska mot varandra.
Alltså menar du en folkomröstning per se? Alltså, är det riktigt?
Nej, men alltså jag tolkar ju valet som en folkomröstning om Turkiets framtid. Så att det är en jätteviktig valdag som gäller hela globala säkerheten. Det gäller alla som trygghet. För nu är det så här faktiskt, som du vet Syrien, du Erdogan har ju jihadister inne i Syrien.
Precis.
Det här behöver inte jag längre säga det liksom, som att få en massa mothugg för 10 år sedan. Ja, ja. Folk arga när jag sa sig i radio, nu ska vi klippa bort det. Det fick man inte säga. Nej. Men nu är det en erkänd faktum.
Ja.
Och då är det så här, tänk dig då att ett NATO-land som ska liksom skapa ett islamistiskt styre och hjälper en massa jihadister. Hur ska det se ut för oss från och med söndag? Det är ju livsfarligt. Alltså, man kan inte, tänk dig liksom i islamiska staten, terrorresan. Ja, de hade ju givetvis kontroll över en massa mark, men de satt inte i FN och de var inte erkända och de hade inte stora budgetar och de hade andra villkor. Men tänk dig liksom att nu har du ett NATO-land som kommer liksom vara ungefär som att ha IS.
Men nu, jag vet ju att USA...
I NATO? Hur roligt är det, grabbar?
Jag vet ju att det amerikanska senaten går ju både bland republikaner och demokrater att... Alltså om Turkiet ska hålla på sen mot Sveriges NATO-ansökan, så släng ut Turkiet istället. Och jag pratade med amerikansk underrättelse när jag var i Ukraina. De menar alltså att Sverige är hur viktiga som helst för oss, för det är Nordens USA, motsvarighet till USA. Vi vill ha herravälde över Östersjön. Så att jag tror nästan USA ser Sverige som viktiga för Turkiet.
Men alltså, USA tänker så här, de tänker militär strategiskt. Ja. Då är nog Turkiet riktigt.
Alltså Turkiet har faktiskt, oavsett, nu är jag en kurd, en svensk med kurdiska rötter, och det gör ont i mig att säga det här meningen, men jag måste vara en expert ändå någonstans. Och det är så att Turkiet har världens bästa geografiska läge. Och det gör ju att både Ryssland och NATO och USA, alla behöver Turkiet. Och Turkiet har spelat på sin geografiska belägenhet.
Ja, det skriver de söndet där.
Allt möjligt. Det är ju liksom... Kolla alltså bara i Istanbul och där omkring, men också mot gränsen mot Iran, mot Syrien. Alltså, det är ju ett fantastiskt klimat och du kan ju odla vad som helst. Det här kan ju bli världens paradis. Men av någon anledning så följs ju i paradiset en massa demoner som förstör för varandra. 83 miljoner invånare. Alltså det här landet har ju, därför så USA ogillar Erdogan, men USA, det betyder inte att USA eller NATO ska överge Turkiet. Det är en jätteskillnad.
Nej.
Jag önskar att NATO ska kasta ut Turkiet. Det är vad jag vill. Men jag vet att det inte...
Sen kan man göra som Irak och in i dem igen och sådär.
Ja, det är kanske inte heller så smart.
Det
var inte så jävla lyckat det där.
Det var efter 20 år i mars så när man gick igenom det här, så var det nog kanske inte så... Alla bitarna var inte så snygga.
Men det var det sista gången jag demonstrerade. Det var ju Irak i mars.
Jag tror det var det 2003 i mars, va?
Du skriver så här: till stor del är det på grund av bospåren som NATO och Ryssland inte vill att det uppstår en kurdisk stat inom Turkiets nuvarande gränser. Vad menar du med det?
Ja, men alltså tack vare det här bospåren så behövs ju Turkiet mot Ryssland. Det var jag menar. Ska Ryssland bli då i Svarta havet bli ensam herravälde, då är det illa för NATO.
Precis.
Det var bara det jag menar.
Vad var det skulle säga?
Jag frågar bara, för varken jag eller Siri fattar det här. Svartturkar och vitturkar, vad är det för något?
Svarta turkar och vita turkar.
Det är väldigt... Jag tror att det var i Hammarby som säger det ordet med svart.
Ja, men det är ju som AIK-are och Hammarby.
Men alltså, vad är det
för? Det är ju med, alltså, alltså sekulära turkar som inte går till moskén går oftare till... istället på nattklubben och som har medelklassarbete och som har mycket pengar och rika föräldrar, som får vara med landets alla förmåner och som skickar sina barn till militären och gör dem till, oftast till generaler och så vidare. Alltså det är de rika turkarna som vill ha ett sekulärt samhälle, som är västvänliga, de är vita turkar. Sen de som inte fick vara med vid kastrullerna, de som ville be 5 gånger om dagen och de som ville ha också vara med dela på kastrullerna, och de bor i Iran-Anatolien. Men i Turkiet så har vi, jag brukar kalla det för tre, även på svenska turkiska låter ungefär. Det finns ju, i Turkiet finns det alltid bråk liksom mellan de här tre K-na och resten. Tre K-na betyder kustinvånarna, kurderna och kvinnorna. Och samma sak på turkiska kan man säga. Man kan alla tre orden börja på K. Det är lite kul. Men det betyder att de som lever vid kuststäderna röstar inte på Erdogan. Och inte heller kurderna. Mm. Och sen tidigare kvinnor, men inte nu längre kvinnor heller. Så att det gäller att skapa ett samhälle där de som inte bor, de som inte tillhör de här tre kona, de bor i det inre Anatolien där tigerekonomin kom för när Erdogan kom dit. De som inte har tillgång till havet, de som inte har tillgång till pengar, de som lever väldigt, väldigt konservativa. Ja, jag tänkte 3-4 stycken racka tillsammans, så är det de svarta typ. Ja.
Är de svarta turkarna?
3 racka, inte en.
På färgskalan ligger svarta nära grått. Är de ofta gråa vargar också? Gråa vargarna är fascisterna?
Ja, ja, absolut. Det gör de, va? De kommer, gråa vargarna är också ganska starka just i inre Anatolien där svarta turkarna bor. Svarta turkarna är ju maskin, grunden för gråvargarna. Och för AKP. Och nu och grova, de här de svarta turkarna, för en gångs skull så säger de så här att ja, men nu kanske ska vi rösta efter plånboken och inte efter religion. Det är första gången. De har tänkt så här, i 99 år har de gått tänkt annorlunda, men i mars i år har enligt opinionsmätningarna ändrat åsikt. Okay. Det var ju spännande. Då ska Erdogan gå alltså.
Men Erdogan, om man skulle kunna redogöra för med Erdogan. För Turkiet fram till 80-talet var det hela tiden olika militärkupper, tyckte jag.
Du var 10 år bara. Ja, 10 år. Ordning och reda.
Ja, precis. Men det var fortfarande...
Det måste vara årtal som slutar med, som måste innehålla siffran 2, annars går det inte.
Men allt sedan Atatürk var också en sekulariserad stat. Och jag uppfattar väl att... Erdogan var väl, han har ju blivit islamist och som har sett för ha kontroll över makt de senaste 10 åren någonting. Han var väl vän till och med med Gulen och Gulenrörelsen och så i början, eller?
Men Erdogan har varit islamist sedan han gick i gymnasiet.
Han har varit det? Okej.
Han har haft en lärare som var islamist och han har blivit väldigt förtjust i honom.
Okej, det var nedtonat i början.
Det var pappa som misshandlade honom, sjöman som kom då, de misshandlade pappa Erdogan. Och så sökte han liksom någon sorts stöd i religionen. Och så att det, men alltså Erdogan har ju gillat två saker, islam och pengar. Han blir aldrig mätt på pengar. Han kan offra islam för pengar, men inte tvärtom.
Okay.
Så att det finns ingen människa
ursprungligen islamska läraren.
Ja, men du, Erdogan, jag måste säga att jag är rätt duktig oftast när det gäller analyser av turkiska politiker. Oftast har jag vet exakt vilka det är, vilka familjer och allt det här. Men den här killen är väldigt svår att analysera, måste jag säga. Och det är första gången när jag får frågor om Turkiet så säger jag så här, nej, men Erdogan har jag svårt. Och då vet alla journalister bara, va? Kan du inte svara på den frågan? Det är liksom... Men jag, nu i efterhand har jag lärt mig det. För jag har följt honom sedan 1994 dagligen, kan man säga. Och det är någon, jag har förstått att han är bara väldigt intresserad av pengar. Så han bygger betong bara för att tjäna pengar. Och han, jag kan till och med säga att ibland så startar han krig till och med för att tjäna pengar. Så det här är väldigt komplicerad människa.
Och så samlar han på palats och som du skriver, en grundpelare i lögnerna. Det finns tortyr och så har du fängelse tortyr. Det påminner väldigt mycket om Putins Ryssland också faktiskt nu.
Alltså Erdogan och Putin är ju väldigt lika. Båda två har ju strypt all press och yttrandefrihet. Båda två har sina 5 oligarker. Despoter har inte 4 oligarker eller 6 eller 7. De har alltid 5. Jag vet inte varför. De har ju sin egen Putin har sin lilla Wagner grupp som i privatarméer eller ja, hans gamla kåk har ju, han är nu på tapeten i dagarna, har jag sett på TV. Och Erdogan har ju också sin Sadat, exakt likadan han har liksom bildat. Men Erdogan är 1,85 lång och Putin är mycket kortare.
Diktatorer brukar alltid vara korta utom Saddam Hussein och
Erdogan.
Mao Zedong var jättelång.
Ja, jag har ju en fördomsanalys av det här.
Hitler och Stalin, de är ju typ Ulf Kristerssons
storlek. Inte längre. Han var nog 1,74.
Kim Jong är bara 1,60 tror jag.
Despoten i Mellanöstern är ju alltid långa.
Men vad bara skulle säga?
Mao var fan 1,95 eller något sånt där.
Var han det?
Han är från den där stammen där de har basketspelare.
Det är första gången jag hör, aldrig tänkt på det.
Jag trodde också att han var liten. Sen började jag se bilder.
Så där måste vi kolla på Wikipedia.
Men då har ett område i Kina där de är långa som jättar.
Han gick ju, de andra gick ju hit på honom. Det ser jättekonstigt.
Men vad jag skulle säga med, men du spekulerar också lite att, för det är ju det som motståndet mot Erdogan är främst, att han har släppt in så mycket från Syrien och afghaner, flyktingar. Ja. Och du spekulerar att, vad vill han med det här? Vill han...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bygga sin egen privatarmé av de här kanske?
Ja, jag tror liksom att det... Nu är det så här att det... Alltså, han har, tar emot bara unga män mellan 20 och 35 år. Det är liksom inga kvinnor och inga barn som kommer från Afghanistan.
Fast vi fick ju också bara män från Afghanistan, fast det kanske är kvinnorna vi hade behövt.
Ja, men vi har kanske inte en Wagner-grupp just nu i Sverige.
Nej,
nej. Du just inte får kolla upp det.
Jag är inte inga afghaner i Björns trädgård och,
ja.
och rånar PK-vänstern.
Jag vet inte, men alltså så här va. Och det som är intressant här är att den här... här i Turkiet så kommer de här människorna när det kommer unga afghaner till Sverige så har de någon sorts bidrag, de har en startgrej någonstans, de flesta av dem kan börja jobba där någonting. Men i Turkiet får de ingenting. De kastas ut på gatan. De måste börja från scratch. De har ingenstans att sova. Kommer någon på arbor och säger, kan du vara en frivillig soldat som får 4000 dollar i månaden?
Ja, men jag såg en dokumentär om det här.
Varför ska de inte ta det jobbet, eller hur? Det är liksom det som jag skriver om. Min oro är att det finns ju redan en organisation och de vill ju bilda en Erdogan vill ju helst bilda en stor kalifat med alla länder i Afrika som är muslimer och Asien som heter Astrika. En blandning av Asien och Afrika. Och då måste man ha många soldater, eller hur? Om man har sådana ambitioner så måste man ju kanske ha lite fler soldater än den ryska armén till exempel. Alltså, det är så det funkar. Så att jag är rädd, men... nästa månad, någon gång i maj-juni, så i slutet av maj eller i början av juni, så kanske det klarnar lite mer. Vad är det de här människorna har kommit till användning för? För nu är det så här, på söndag är det val, men om ingen av kandidaterna får 50%, då blir det omval den 28 maj.
Utlandsrösterna har förstått hur viktigt. Det är 4 miljoner röster.
Ja, det är 5% av alla väljare.
Svenskar. Ja. Och jag har förstått att hälften av utlandsturkarna pro-Erdogan ändå.
Ja, jag tror det är färre än nu, men ett tag så var de väl det. Men nu skulle kunna typ där runt 37-38% av utlandsturkarna röstar ju på det. Och det är mycket märkligt.
Kommer det sig? Men de ändå åtnjuter bäst för förmåner.
Det är ju den här sången som heter Endast den som är turk är lycklig. Det är den som alla har druckit varje morgon i 100 år. Då blir det spelar ingen roll om de bor i Milano eller i Mannheim eller i Stockholm. Eller, du vet, de här svarta turkarna. Det är de som städar faktiskt på Danderyds sjukhus på morgonen har jag sett. Det är de som städar på bankerna. Mm. Och tidiga morgnar, de här turkarna som ni inte ser, de är de svarta turkarna i Stockholm.
Men du, jag tänkte en annan sak. Jag har en filmkanal som jag fick för 2 månader sedan. Och så upptäckte jag, alltså de sista 20-25 åren, tidigare såg jag otroligt mycket film. Men så har jag inte sett så mycket film. Och så plötsligt upptäckte jag, det har ju gjorts en massa filmer från lite otippade länder som är väldigt bra. Ja. Bland annat en turkisk film. Som är väl en av de bästa jag har sett. Som heter Vinterdvala. Av en snubbe som heter Nuri Bilge Ceylan.
Ja just det, Ceylan.
Och den var oerhört intressant. För första så, den beskriver ett samhälle som är extremt klassriktat. Men gör ingen grej, gör va? Alltså det är så att folk som har pengar, de har en massa tjänstefolk. Och det är ju inte så vanligt i Europa.
Nej, alltså det är ett ganska ekonomiskt ojämnt land. Alltså, ja. Och nu under Erdogans tid har det lite mer skillnad mellan alltså, fattiga och rika. Ja. De som är rika är super, super rika. Alltså när man svarar i Turkiet så säger man, hej min herre. Alltså, hallå, när någon ringer, du kommer ihåg, ni kommer ihåg, du är lite yngre än oss, Stig. Men du kommer ihåg att när man ringde förr så sa, vad sa man i telefon? Kom gamla
svartvita.
Man skulle vara väldigt artig. Men min herre, därför att man kunde inte tänka sig att en vanlig människa ska ringa en annan medmänniska, utan det måste vara de rika, fina, överklassmänniskorna.
Jag är faktiskt uppväxt med att kalla ni också, inte du. Och en del blev förelämpade när man sa ni, kom ihåg när jag
var. Det var så?
Ja, men jag bodde med, delvis uppväxt hos min mormor som var högborgerlig eller...
Ja, absolut. Och det är också där hur man svarar i telefon. Bara det kan ju visa hur fortfarande sitter kvar i Turkiet. Du kan inte ändra det. Och det är ju det här klassbekymret som finns hela tiden. Det är därför också vänstern ibland blir stark i Turkiet. Därför att det är verkligen en ojämn samhälle.
Men i det här fallet så var det ju
ekonomiskt ojämlikt.
Var vi liksom progressiva, kultiverade. Och man såg hur de hade problem med det där att det var en sån skillnad.
Ja.
Men de kunde liksom inte göra någonting åt det.
Nej, men samtidigt så är även om man är vänster i Turkiet så lever man som en feodalkille. Så det är verkligen komplicerat. Det är ett svårt land, svårt att definiera. Det är därför jag har ett kapitel som heter Det odefinierbara landet i Turkiet. För det är mycket så här som är...
Ja. Om man tillbaka till valet, alltså vi har ju haft en trend här med där auktoritära ledare i väst, med, jag tänker på Bolsonaro och Trump där, när man försöker inte acceptera valresultatet. Vad kan hända om Erdogan förlorar, tror du?
Alltså jag tror ju faktiskt att Erdogan kommer ha svårt att acceptera valresultatet. Men innan jag analyserar det vill jag säga, i Turkiet under 100 år så har man alltid kunnat, man har kunnat fuska max 2% av rösterna. Man kan inte fuska mer. Ja, man kan inte fuska mer. Så att är det någon skillnad på mer än 2% så kommer valmyndigheten acceptera det. För det andra har ju den turkiska militären alltid historiskt respekterat valresultat i Turkiet. Det kan vara bra att veta om det. Aldrig tidigare har militären sagt, vi godkänner inte det, till och med pro-kurderna du vet vinner. Nej. Nej, utan man har faktiskt gjort det. Man har alltid... Och det är någonting som är väldigt viktigt. Men när det gäller Erdogan så är ju då oron finns ju att han ska börja liksom skicka de här Sadat som är Wagner, sin egen Wagnergrupp på gatan.
Spöra vad heter han, Sadat? Samma namn som den egyptiska
gamla premiären? Ja, det står i boken att det är samma namn.
Varför har de det namnet?
Det är bara av en slump. Nej, det handlar om turkiska språket, någon titel på boken eller till själva företaget.
Det var ju liksom inte alls. Han var ju snarare modernist.
Ja, det har ingenting med honom att göra heller, utan det är bara förkortningen blev så. Och då är det så här att då finns det, för det första så kommer ju inte till statstelevisionen, om Erdogan förlorar så kommer de inte fortsätta visa siffrorna efter ett tag. Det gjorde de inte i borgmästarvalet i Turkiet. Så vi är alla beredda på det. Men nu är Erdogans mål att skjuta upp valresultatet i den 28 maj, så att säga. Men sen är det så här att folk kommer inte, för nu oppositionen har verkligen jobbat hårt, de litar inte på valresultatet, så de har ju sina ögonvittnen som är vid valurnorna och räknar och plussar och sådär.
Är det utländska valobservatörer?
De är också alltid där. De är också där. Några, jag tror att det är många som kommer dit. Men det kan bli misshandel, mord i en eller två månader innan Erdogan godkänner valresultatet. Men min personliga emotionella analys av det här, det är alltid hjärtat ser en sak och hjärnan någonting annat. Det är att han, om han ser att han förlorar med mer än 2%, då kommer han ta sin fru i slöja och sina barn och barnbarn och sticka till Putin och sova i Moskva den natten. Det är min...
Men igen, så vän med Putin, för att han är ju som drönare till Ukraina, och jag vet att han vill ju inte att Ryssland ska få område ända till Moldavien med Svarta havet. Det vet jag, Turkiet.
Ja, i och för sig, men jag tror ändå att Putin har ju samarbetat väldigt mycket kring honom, så att han vill ha honom någonstans.
Ja, oligarkerna får ju fristad där också nu.
Oligarkerna, och det är mycket pengar han har med sig. Och, ja.
Men det kan ju egentligen, vad jag hört, så det är därför har det som kurdiska även också svenska gangstrar trycker där, för att vi har ju inget utlämningsavtal med Turkiet. Men vad jag har hört, investerar man för 2,5 miljoner så får man ett medborgarskap i Turkiet.
Ja, det är 400 000 dollar.
Det låter lite så här gangsterstat,
alltså, på det sättet. Det är 400 000 dollar, och det är pinsamt när här kurdiska reven från Irak inte överlämnas till Sverige. Jag tycker det är...
Det är han har ställt till paus i Östersund där min son bor. Alltså, alla springer omkring och langar droger åt honom, och de är som små befäl där i Östersund, ungdomar.
Ja.
Har de byggt upp.
Så att, nej, det är spännande söndag. Jag vet inte när ni sänder, men...
Kan du rösta? Får du rösta?
Jag får ju rösta, men jag får inte komma in i turkiska ambassaden, så jag kan inte hämta
mig. Varför får du inte komma in dit?
Nej, de gillar ju inte mig, och det är en lång historia. Det är...
Jag var ju orolig, för eftersom jag hade varit där i Syrien, i somras var jag i Georgien och mellanlanda. Då hade Magda Gad sagt till mig att de kan haffa dig. Men så tog jag risken ändå, ingenting hände. Ja. Däremot hade jag gett mitt telefonnummer till Robin Aschberg, min dåvarande flickvän, och bett min dåvarande flickvän kontakta UD eller SVT:s korrespondenter, som jag också hade kontakt med i Istanbul. Och grejen var, på hemresan då somnade jag, nickade till, så den här tjejen ringde UD, som ringer Turkiet. De bara, vad fan har ni gjort med Surer, varför släpp honom? Så nu har ju väckt en björn som sover på vilket gör det, för att nu kan jag verkligen inte åka in i Turkiet.
Nej. Nej, men i mitt fall så går det bara inte det, alltså, eftersom jag anses vara väldigt Erdogan-kritisk. Så.
Ja. Så, vad skulle de göra om du gick in?
Ja, jag tror inte jag skulle drabbas lika hårt som Jamal Khashoggi, saudiska journalisten som gick in i liksom, Saudiarabiens konsulat. Men de skulle inte bara tillåta mig komma in, det skulle bli obehagligt och jobbigt, och jag vill inte utsätta mig för något sånt. Jag har så mycket jobb just nu.
Andra kunder då, får de...
Faktiskt, så att det är flera i min familj som röstar, men just jag kan inte göra det.
Ja. Vad är din relation, alltså din farfar kände
farbror,
vad är din relation till PKK?
Alltså jag jobbar ju som journalist och som författare, så jag har ju kontakt med alla 37 kurdiska partier i Iran, Irak, Turkiet och Syrien. Så att jag har en oberoende relation med alla partier och så vidare. För jag måste intervjua dem, jag måste samla information, jag måste skriva böcker. Så att jag är inte en anhängare av något kurdiskt parti, jag har aldrig varit det. Utan jag har ju väl ganska neutrala relationer. Och PKKs ledare sitter ju i liksom fängelse.
Hur länge har du suttit där?
Sen Alla hjärtans dag, ungefär 1999.
Mm. Hur ser du som vår svenska statsminister och framförallt Moderata partiet ser dem helt plötsligt också? Eller du har kanske alltid sett dem som terroristorganisation, men extra mycket nu då, med den NATO-grejen. Ser du dem som en terroristorganisation?
Alltså jag tycker så här, att PKK har tidigare ägnat sig åt våld. Men det är en befrielserörelse i första hand.
Ja.
Då kan man inte bara för att några i partiet går och gör några dumheter för 20-30 år sedan.
80-talet var ju att det sprängdes lite på badorter och sådär.
PKK hade sina barnsjukdomar, och nu är de lite mer lugnare. Och men det som är intressant med PKK är att den aldrig drabbat en tredje part.
Nej.
Inga svenska, inga norma, ingenting. Utan de har bara gett sig på liksom i Turkiet eller sina egna medlemmar.
Alltså de som sköts var väl de som var agenter?
Nej, tidigare aktiva medlemmar som övergav dem. Det var väldigt obehagliga mord i Uppsala och i Medelplatsen. Samtidigt är det så här att det är miljontals människor som har sympati för dem, och då är det väldigt viktigt också att respektera de här människorna också. Jag tror att terrorklassa PKK är också som terrorklassa kurdfrågan i Turkiets ögon.
Mm.
Och då är det viktigt att man inte går in i det spelet.
Mm.
Om verkligen PKK ägnar sig åt våld i Sverige i längden, så finns det väl en anledning. Men jag tycker inte det är så nu. Så att som bedömare så tycker jag att man har varit, på grund av medlemskap i NATO, så har man varit väldigt hård mot PKK. Sen vill jag säga att Moderaterna, du sa ju, moderata riksdagsmän har ju varit och hållit tal på PKKs möten med bilder av Öcalan. Jag har ju sett dem massor med gånger.
Mm.
Och så det är på grund av NATO-ansökan som de har höjt rösten.
Mm,
så det kan vara bra att veta. Men du kan ju dubbelkolla mig i Dagens Nyheter också. Om du inte litar på en gammal expert här, så kan du dubbelkolla mig. Det är en kan jag aldrig ljuga.
DN skriver väl mest vad alla vill att de ska, eller vad andra skriver. Vad var Lars Norén sa? Det är som en skockfår som ofta går fel.
Bergman
som var liknande också. Men vad var det jag skulle säga med, men YPG då, som jag var med i Syrien, YPG. Vad är deras relation till PKK, som Turkiet menar att de...
Alltså när Kobani var under hot, och när 11 000 kurdiska tjejer och killar offrade sina liv för Kobanis, eller syriska Kurdistans befrielse, så var ju många av PKK-medlemmarna där och krigade och hjälpte till. Det var ganska svåra dagar under 2014. Och så att, sen är det så här, alla kurdiska partier har relation med varandra, Det går inte att inte ha relation med andra kommunistiska partier. För så här är det, när jag, flera av min pappas elever, idag är ju, ledare inom PKK. Jag kände dem när de var barn. Mm. Alltså, hur ska jag gå på? Alltså, jag kände deras far som hade hotell eller restaurang. Alltså, vi kommer inte från rymden. Vi alla kommer. Jag menar, hur ska jag göra när deras pappa eller mamma ringer mig? Jag var liksom, alltså, alla känner ju varandra och har en kontakt med varandra.
Mm.
Och jag tror ändå att PKK är ju terrorstämplad och UPG har ju fortfarande inte terrorstämplats förutom av Turkiet och Qatar. Och då är det väldigt viktigt också att vi gör skillnad mellan UPG och PKK. Det är inte samma sak.
Nej, precis.
Det är dit jag vill
komma. Det fattar inte jag heller.
Nej, det är ju liksom som att säga Vänsterpartiet och Socialdemokrater är samma sak. Det skulle jag aldrig säga. Vi kan inte säga Socialdemokraterna i Coca-Cola och Vänsterpartiet i Coca-Cola Light.
De hade till exempel, de hade ju till exempel, det märkte ju jag där, att de hade ju en väldigt feministisk ideologi också.
Det har de.
Till exempel i PGU.
Och de tillämpar det i praktiken.
Precis.
Alla poster innehas av en kvinnlig person och en manlig person.
Ja. Det var, ja men det kändes verkligen, alltså där fick man känna på vad riktig feminism är om man jämför med i Sverige där det är mest... tjafs om en 500 i lön eller vad fan det är de bråkar om. Men vad ska man säga med det här med Erdogan också? Tror att han också vill, som du skriver om med Saudi, att han vill bli någon muslimsk helande där? Att han,
alltså för att han ska kunna överleva så måste han ha en produkt att sälja, och han har en publik som köper det här med kalifatet. Det kan vara det som gör att han drömmer om att bilda ett kalifat och en sultan, blir en sultan som inte tar hänsyn till några, till Riksrevisionsverket och sådana här myndigheter, va? Utan han ska bestämma själv och stjäla hur mycket pengar som helst då, i det läget.
Men är det överhuvudtaget tänkt bort? Alltså jag hörde det först nu då, och tänker, ska de här afrikanska nationerna som är muslimer, nej, de kommer inte att godkänna Turkiet.
Nej, men alltså så här är det, Stig, alltså, för jag var ju 14 eller 15 år när Ayatollah Khomeini kom till Teheran, till Iran, 2 februari 1979. Så tänkte jag, nej men det här kan inte hålla på mer än 6 månader. Han kommer ju försvinna därifrån.
Mm.
För att jag tyckte att oppositionen, vänstern och liberaler och alla de där var ju så starka.
Mm.
Men det har ju visat sig att fortfarande sitter hans gäng och bestämmer i Iran. Så att Iran är ett exempel på hur snabbt det kan gå. Och jag är rädd om att när vi vinner valet så kommer vi uppleva samma sak.
Alltså det som är den springande punkten, det är att det finns ett folk som vi inte tänker på.
Jaha.
Nämligen de som är fattiga och lever enkla liv, och att de är majoritet.
Ja.
Alltså jag känner en person som var under revolutionen, va? Och som trodde då att han var kommunist.
Mm.
Han trodde då att det här skulle gå bra. Och sedan hade de ingen pengar. Det fanns ju ingen, det var ingen demokrati. Så de visste ju inte hur pass stora de här islamska grupperna var.
Exakt.
Och när de var liksom 1 miljon på gatorna. Ja, men du kan inte göra så jävla mycket.
Nej, precis. De tog över armén och de tog över pengarna, oljan och allting. De här ayatollorna. Och så här kan det gå, det är inte så att ett land blir inte ett kalifat över en dag, men under en process. Och Turkiet har ju inlett det här sedan 2016, så de har ju fördelar. För det finns inget annat system som accepterar Erdogan i framtiden. Han är ju liksom persona non grata, om ni förstår egentligen. Bortsett från någon som ska vilja gå med i NATO och låter sig fotograferas i palatsen med 1250 rum i Ankara, som heter Ulf Kristersson. Det finns ju sådana personer också. Men annars är det inte en person som man gärna sitter under kring. Kaffe med.
Nej. Vad jag skulle säga, homosexualitet är ju förbjudet i precis alla muslimska länder utom i Libanon, har de försökt, ska det bli tillåtet. Men Erdogan, när vi sågs där på ABF, du berättade att Erdogan kallar alla i oppositionen för homosexuella.
Ja.
Men inte bara det, senaste sidan också började sagt att de har sex med djur.
Ja precis. Och det är så, nu när vi spelar in det här podden bara några timmar innan jag kom hit, så sa han ju att hela oppositionen var ju bögar ungefär, och att de har vad ska man säga, inrikesministern säger att oppositionen har sex med djur och man kan inte låta lämna landet till sådana här personer, och det är ju verkligen, Vi har kollat upp i under 100 år i Turkiet hur många personer som hade djur. Vi har hittat 2 stycken i turkisk press. Det går inte att hitta fler.
Så att, som har sex med djur?
Ja. Alltså, som dokumenterade. Alltså. Så någon har anmält dem eller någonting. Så att vi, många grävreportrar jobbar hårt på det här, men om det blir mer än 2, om det fördubblas, så har jag av mig till er. Det kan bli 4, det är det jag har gått härifrån.
Här stoppar, i Sverige stoppades ju av den här Eskil Erlandsson.
Jaha. De har tagit bort tidelag för några år sedan.
Ja, det var han som gjorde det. Och straffet blev att en kvinna sa att han hade tagit henne på låren. Och han hävdade då att han var sjuk. Han hade något som hette vikingarsjuka. Men han blev helt poloterad.
Det var faktiskt en stor
utomlands. Han rörde lite för mycket här och där.
Ja, men han var ju en av de få centerpartistiska ministrarna som har gjort något gott. Ja. Man ska inte ligga med djur.
Nej, ja. Jag fattar inte varför man tog bort den lagen. Det var stora rabalder utomlands. Jag bodde i USA då, för med att ja. Att det är något sjukt med svenska som liksom tar bort den lagen. Men i vilket fall som helst. Men apropå med kvinnor också. Du har ju inte slöjförbud och så, men du skriver att kvinnor att ska inte sminka sig. Jag visste inte att det var så.
Alltså, ja. Precis. Och då, han tycker inte heller egentligen, hans premiärminister sa ju vice premiärminister, kvinnor ska inte skratta i offentliga miljöer.
Inte ens skratta.
Nej, det står ju också citat och allting. Och kvinnor som sminkar sig liknar i trasiga motorhuvud. Hur ska vi översätta det? Men ja. Ni förstod vad jag sa, eller? Ja. Så att det är verkligen...
Det är därför alla mina turkiska väninnor i Sverige sminkar sig så mycket, kanske.
Precis, det kan ju vara en förklaring. Men det är också så här att inga kvinnliga ministrar i princip, bara familjeministern då kan heta Fatma. Det har hänt någon gång. Men bortsett från en kvinna så är det sällan, på kanske 22 ministrar så är det en kvinnlig minister, resten är bara män. Och han är noggrann med också att just generaldirektörer blir män och all makt har gått till männen och så. Han är lite, han misshandlas av sin far, men han verkar vara livrädd för kvinnor, jag får inte ihop det.
Ja. Nej, men jag tror att den där, jag har ju funderat en del på det här, den här reaktionen, alltså när IS kom och när Al-Qaida också, så var det ju omöjligt att ändå göra reflektionen, varför går de så långt för? Alltså, vad är det som driver dem? Och då tror jag att det handlar om det här med feminism. Alltså, jag tror att en stor del av världens befolkning uppfattar det som djupt oroande att deras tillkommande fru kommer att ha sex med massa.
Eller har haft det.
Ja. Och det där är någonting som framförallt oroar de som är fattiga. Och det där är någonting som vi liksom struntar i, för vi tycker att det är självklart. Ja. Men det kan få elaka följder. För de är fler än vad vi är.
Mm. Ja, men det är också så här, hedersfråga, det finns ju en... Ett annat poddning får göra om hedersfrågan. Ja. Det är också när den fattiga berövas.
Så det är intressant att prata om det är om Stig Larsson också.
Ja, jag ska ta om Stig Larsson nästa gång. Men när de här fattiga männen liksom berövas alltihopa, så söker de skydd i liksom heder liksom någonstans. Vi vill göra sig bestämma över någon. Och då vill de bestämma över kvinnor och flickor. Och det är hemskt. Så vi måste bekämpa all hedersförtryck, tycker jag.
Avslutning, sista frågan. Hur ser opinion nu när det är en vecka kvar till val då, eller 6 dagar? Ligger opinionssiffrorna? Hur ser de ut?
Oppositionen kommer att ha fler parlamentsplatser än Erdogans AKP-parti. När det gäller presidentvalet så oppositionen kommer nära 48% oppositionskandidaten. Erdogan har färre röster. Men det finns i sista opinionsmätningen publicerades under söndagen. För en vecka före valet får man inte publicera några opinionsmätningar.
Så att, det
är lag på det. Och då fanns det faktiskt en opinionsmätning som gav oppositionsledaren över 50%. Så det kanske redan avgörs på söndag.
Och vem är oppositionsledaren då?
Det är en blek farbror som heter Kemal Kılıçdaroğlu. Han är en blandning av Dalai Lama och FNs generalsekreterare, den tråkiga Antonio Guterres. Och han är däremot en duktig byråkrat och en doer. Och han har lyckats förena kurder och olika minoriteter. Och jag tror att han är precis vad Turkiet behöver just nu, även om han inte är särskilt... charmig, eller han är charmig, men han saknar lite karisma. Men han är just den personen Turkiet behöver just nu, skulle jag säga ändå.
Okej, då får vi hålla tummarna för honom. Ska vi avsluta där?
Ja, tack för att tack för inbjudan.
Jag tror att det var 5 minuter.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.